Hör det heliga evangeliet på tredje söndagen i fastan, enligt första årgången från Lukas evangeliets 11 kapitel, verserna 14-28, som också är predikotext idag. En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa: det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom öken trakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran: saligt är det moderliv som har burit dig och de bröst som du har diat. Han sa: säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som stod emot alla djävlar och demoner och drev ut dem ur människor som ansattes av dem, kom hit idag till oss och driv ut djävulen från detta rum och driv ut honom ur våra hjärtan så att vi kan lyssna till vad du vill säga oss. Gör oss uppmärksamma på vad du vill säga. Amen. Kampen mot mörkrets makter, så är alltså temat för den här söndagen. Och vi hörde i evangelietexten om hur Jesus drev ut onda andar och undervisade folket. Där fanns det troligen en del av de judiska ledarna med, de som var hans fiender. Han undervisade dem om sitt gudomliga uppdrag och hur de onda andarna är verksamma. För 2 veckor sedan, på första söndagen i fastan, lärde vi oss hur Jesus bestod i provet när djävulen frestade honom. Och hur han då återställde det som de första människorna hade förstört genom att de lydde djävulen och lyssnade till hans frestelse. Jesus segrade över frestelserna. Det ska vi ha i åtanke när vi idag kommer till frestelser som vi möter i vårt kristna liv. Och hur de onda andarna ansätter oss. En fältherre som leder en styrka i krig måste komma ihåg: underskatta inte fienden. Därför brukar man ha underrättelsetjänster som tar reda på fiendens positioner och styrka. Vi befinner oss i krig. Paulus skriver i Efesierbrevet 6: vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Här får vi veta att de onda andarna verkligen finns och att de är starka. I dagens text benämns de onda andarnas furste Beelzebul. Det är ett väldigt märkligt namn. Och det kommer från ett ställe i andra kungaboken 1. Där det berättas om hur Israels ogudaktige kung Ahasja tillbad Baal Zebub. Det finns ett B i slutet, men det kunde också skrivas L. En avgud som åkallades av filisteerna. Det här namnet blev ett judiskt namn för djävulen. Namnet betyder flugornas herre, medan då om man har L i slutet, Baal Zebul, så betyder den upphöjde herren. I Ugarit, en gammal antik stad, ansågs han vara dödsrikets herre och åkallades för att driva ut sjukdomsandar. Det är det här som man anknyter till när man säger att Jesus driver ut onda andar i Beelzebuls namn. Den upphöjde herren som var en avgud. I vår tid är man ofta nedlåtande när det gäller tron på onda andar. Man säger att det finns så många sådana här exempel på onda andar som Jesus botade, som alldeles tydligt har medicinsk förklaring. Det kan vara epilepsi och olika sorters sjukdomar som vi känner till idag. Men som man då säger, som inte Jesus eller folk på den tiden kände till. Så vi behöver egentligen inte onda andar längre. Vi kan så mycket. Vi förklarar bort sånt som psykisk ohälsa. De som tror på onda andar räknas vara vidköpliga. På många ställen i Nya Testamentet, och inte bara i dagens text, ser vi att Jesus räknar onda andar eller demoner som en verklighet. Idag påpekar Jesus att om ett hus blir städat och snyggt, då kommer 7 andra andar som är ännu värre. Och då blir slutet värre än början. Det är lite märkliga ord som Jesus använder här. Men vi kan sammanfatta det så här. Städar vi undan Jesus kommer demonerna istället. I de flesta hem i våra dagar har man städat undan Jesus. Man behöver honom inte längre. Andra makter har tagit över. Vi ska idag delvis med anknytning till episteltexten som vi hörde ta fram 2 speciella makter som också hotar oss, våra hem och våra hjärtan. Det ena exemplet på onda makter har accentuerats under de senaste 50 åren. Den andra har funnits i alla tider. Sådana saker är inte roliga att syssla med. Och vi gör det för att vi ska besinna den verklighet som vi lever i, som en del av att vandra på lidandesvägen tillsammans med Jesus. Men vi ska också påminna om hur Jesus vinner seger och har makt att driva ut de onda andarna genom sitt ord. Då ska vi börja med den som kanske under de senaste 50 åren har vuxit till en oerhörd makt i våra liv, vårt samhälle och media. Och det är pornografi. Det här började inte minst i Sverige som föregångsland under 60-talet. Då skulle man släppa lös allt. Då skulle man frigöras från gamla tiders prydhet. Men idag är många slavar under denna demon. Och den hotar också kristna familjer och kristna individer väldigt starkt, både i våra hjärtan och i våra hem. Paulus förmanar Timoteus i andra Timoteusbrevet: fly ungdomens onda begär. Det är ingalunda så att den sexuella begärelsen gäller bara ungdomar. Vi får alla se upp med den, särskilt som den finns så nära oss överallt och främjas av vår tids tänkesätt. Men det är klart att ungdomen står i den allra största faran. Idag kan ett barn med en smarttelefon få upp pornografi hur lätt som helst. Barnen blir från unga år överhopade med dåliga förebilder. Men då ska vi tänka på att Gud har skapat sexualdriften som en del av sin goda skapelse för människosläktets fortplantning och till en inbördes styrka för äkta makar. Men pornografin har lagt beslag på den och gjort den ond. Den skapar förväntningar och fantasier som inte verkligheten kan svara emot. I pedagogiken är en självklar regel att när man läser teori så ska man också praktisera. I skolorna och redan i de yngre tonåren framställs det på många håll som något naturligt att de unga inleder sexuellt samliv. Då driver man dem till att själva pröva på att uppfatta sig som onormala om man inte har erfarenhet. Det måste förstås följas upp med propaganda för preventivmedel. Men när teorin inte håller, utan den biologiska avsikten med sexuallivet fullföljs, då blir det abort. Så ger den ena synden den andra. Man talar mycket om sexuella trakasserier idag, men var börjar det? Människans naturliga drifter kan man inte ta bort. Det hjälper inte att man påstår att det ska vara naturligt att vara nakna. Det är inte naturligt efter syndafallet. Det väcker begären till liv. Det här förstör också många äktenskap. Dagens filmindustri låter påskina att det är naturligt att göra snedsprång och ha många sexuella relationer. Så gör också kvällstidningarna, numera också seriösa medier, med sina nyheter om kändisar och undersökningar av vanligt folks otrohet. Det är en ond ande som håller på att få våra samhällen att vittra sönder. Hur ska vi bära oss åt för att inte släppa in denna demon i våra hjärtan? Det bästa rådet är, om du inte kan hålla emot demonerna på något annat sätt, så kasta ut de medel som djävulen använder för att komma in i våra hem. Vi måste medge att många av de varningar som av gammalt brukade framföras i väckelsekretsar fortfarande är på sin plats. Det gäller att inte låta TV:n få makt över oss. Om vi har en sådan apparat i våra hem ska vi bruka den med urskiljning, och klarar vi inte det, kasta ut den. Tyvärr finns precis samma risker idag med en dator, en surfplatta eller en smarttelefon. Se upp med vad du låter dina ögon ta in i ditt hjärta. Samma sak gäller mycket av den musik som spelas i våra hem. Mycket av den musiken är sådant som för in demoniska krafter i våra liv. Uppsåtet är klart. De vill föra oss till helvetet. Den andra frågan. Det andra ämnet som jag sa har varit aktuell i alla tider. Det är penningbegäret. Om porrdemonen främst angriper ungdomen så finns det en annan demon som mera angriper oss äldre. Penningbegäret är en rot till allt ont, säger Paulus. Och att den demonen är en styrande kraft i våra samhällen, det är inte svårt att se. Det kommer ju fram till exempel i julkommersen. Och i handelns strategier inför realisationer. Den här kraften hotar också kristna på ett allvarligt sätt. Ändå har vi fått klara besked i skriften om grunderna till varför vi inte ska låta denna onda ande gripa tag i oss. Jesus talar ju så skönt i bergspredikan om hur vi får vara fria ifrån penningbekymmer. Vi får vara fria från bekymmer om hur vi ska få maten att räcka till, hur vi ska få kläder för dagen. Jesus vill att vi inte ska vara slavar under penningbegäret, utan lita på honom, att han försörjer oss. Paulus varnar Timoteus: men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Håll dig borta. Hur var det med den här andra frestelsen? Paulus sa: fly ungdomens onda begär. Fly, håll dig borta från, det är samma sak. Vad är det nu som Timoteus ska hålla sig borta från? Jo, han förklarade: kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det här såg alltså redan Paulus. Sen dess har det fortsatt. Det blev en förstörande kraft för den kyrkan som växte fram som en statskyrka efter Konstantin. Penningbegäret och makt, parallellt med maktbegäret, har förstört enormt mycket. I vissa fall ser vi tydligt att det är en ond ande som är verksam. Några har så drivits av penningbegäret att de spelar bort alla sina pengar på kasino eller andra penningspel. Och de kan inte sluta. De har fångats av speldjävulen, brukar vi säga. Men det är ingalunda så att vi är fria från riskerna bara för att vi inte sysslar med penningspel. Vi har denna begärelse efter denna världens goda i oss. Den finns i arvsynden. Varför varnar Jesus oss för att lik den rike bonden samla i lador som det främsta syftet med livet? Jo, för att vårt kött är svagt och gärna låter sig dras av ha-begäret. Vi ska ännu lyssna till några ord av Paulus just där i Timoteusbrevet. Och vi ska noga tänka igenom så att vi inte låter de här frestelserna gripa oss. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ja, det är verkligen allvarliga ord. Och det är tänkvärt att vi inte har något att ta med oss när vi flyttar bort från denna värld. Förnöjsamhet, det passar inte in med dagens livsstil och med förhandlingar om fackliga avtal. Jesus ger oss motvikten mot de här begären i Matteus 6. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Fantastiska ord. Men varför ska vi uppehålla oss i såna här företeelser? Kanske du frågar om inte vi kristna är fria från sådant, eftersom Jesus har tagit syndarna på sig och vunnit segern över djävulen. Jo, det finns någonting som heter kampen mellan den gamla och den nya människan. En pånyttfödd kristen har fått en ny vilja, en lust att göra det som är rätt, och som därför vill fly bort från djävulen och allt vad han hittar på. En kristen känner motvilja mot dessa demoner när de ansätter oss till höger och till vänster. Hans djävulens trumfkort är att han har kvar en bundsförvant i oss. Den gamla naturen, vi brukar kalla den gamle Adam. Som en gång föll i synd i paradiset. Och han finns med oss varenda en genom arvsynden. Och det är till den gamla naturen som djävulen vädjar. Risken är att vi städar undan Jesus ur vårt liv. Då börjar det kännas mer och mer behagligt att lyssna till djävulens lockelser. Om inte Jesus, den starkaste av alla, bevakar vårt hus, då kommer den starke djävulen och tar över och ockuperar huset. Det är så här vårt samhälle idag har öppnat vägen för demonerna. Den kristna tron står inte högt i kurs. Allra minst den kristna etiken, den som Bibeln lär oss att följa. Den gamla grunden som våra fäder byggde på och som gav den klarsyn att vara på sin vakt mot världens nöjen, den har för länge sedan raserats. Vi ser det så tydligt i våra skolor. När man inte längre får ha psalmsång och andakter, så öppnar man istället för yoga och mindfulness, som egentligen är österländska religioner som vinner insteg på ett smygande sätt. Och sen man har städat undan Jesus finns inte den motståndskraften kvar som en gång har motat bort demonerna. Vi sjöng en speciell psalm här idag. En psalm av den danske psalmförfattaren Brorsson i en ny översättning till svenska av Andreas Holmberg. Och fastän vi redan sjöng den så vill jag citera ett par verser av den märgfulla texten. Ut med dig, du mörka makt, hedan ska du vika. Jag har hört vad Jesus sagt, vill ej honom svika. Bort från mig, jag vill ej låta dig regera, lyssna på dig mera. Skulle väl min själ och kropp som blev Gud så dyra, åt begären offras upp. Nej, jag vill mig styra. För jag vet, hör du det, var den leken slutar, bakom Satans knutar. Det här uttrycker den nya människans kamp mot den gamla naturen. Den nya människan vet vad Jesus har sagt, men har en ständig kamp att kämpa mot den mörka makten som vill växa och ta kommandot i oss. Om djävulen får styra oss slutar det med att vi blir hans. Med andra ord är vi de onda andarnas våld. Hur ska vi klara den kampen? Jo, det svarar brorsan också på i en vers. Om än ej min kraft är stor, frestaren ska vika när jag strider med Guds ord. Jesus ska ej svika. Av hans sår kraft jag får, så jag seger vinner och en utväg finner. Vi ska gå tillbaka till vår text, till Jesus, och höra vad han säger i slutet av texten. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Att vara salig, det är motsatsen till att vara besatt av en demon. Jesus har besegrat djävulen och alla onda andar. När han mötte demonerna drev han ut dem med sitt ord. Han gör det på samma sätt idag. Han kan också driva ut de demoner som ansätter oss idag. Det gör han genom sitt ord. Därför ska vi inte stanna kvar vid att se hur demonerna ansätter oss och känna uppgivenhet när det inte tycks bli bättre med vår egen förmåga att kämpa mot dem. Vi ska flytta våra blickar till Jesus. Vi ska se vad han har gjort för oss när han bestod provet i sina frestelser. När han måste gå den tunga lidandes vägen till korset och ge oss frid med Gud och förlåtelse för våra synder. Genom sin uppståndelse vill han sedan föra oss till ett nytt liv. Det liv som vi redan fick i dopet. Vi föddes på nytt till ett levande hopp. Men som han vill att vi varje dag ska växa och förnyas i. Det var om det här som Paulus skrev i det som vi läste som episteltext. Och fastän vi redan har hört den så vill jag ännu ge den som ett förmaningens ord. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Är det inte klart sagt hur allvarligt detta är? En känd psalm lär oss, när jag frestas får jag svara, jag är döpt i Jesu namn. Jag hör Jesus till, jag ska inte tillhöra djävulen och hans demoner. Därför är vi inte utan hopp, fast det ser så eländigt ut i världen. Tillsammans med Jesus och hans ord kan vi besegra den onde och driva ut demonerna. Och det är inte vi som segrar, utan det är Jesus. Vi ska komma ihåg att faran ligger i att anpassa oss till den här världen. Vi har inte vårt egentliga hem här i världen, som den gamle Adam vill. Ju mer förvänd och ond denna värld blir, desto mer känner vi vår nya människa att vi inte hör hemma här. Då växer längtan att bli kvitt den här världens frestelser och anfäktelser. Och få flytta hem till det land där inga frestelser mera finns. Och där alla djävlar och demoner är portförbjudna. Det lovar Jesus oss när vi litar på honom och tar vara på hans ord. Vi vänder om beskrivningen på Jesu framställning här till sist. Låt oss bjuda in Jesus att vara Herre i våra hjärtan och i våra hem. Och städa undan de 20 demonerna där. Då blir slutet bättre än början. Låt oss be. Jag behöver dig, o Jesus. Ge mitt hjärta hos dig ro. Jag är blott en gäst och främling och ska ej på jorden bo. Jag behöver all din kärlek för att inte tröttna här, under alla vedermödor, svårigheter och besvär. Amen.